Ska du sjunga den sången sen också hemma då, Öystein, eller? Ja, det ska du. Det är bra. Den kan du sjunga på dagis också sen. Ska du börja snart här? Jag förstår det. På tisdagen. Ha det bra. Amen. Ibland så händer det att man får lite såna här tankar, impulser, vad man vill kalla det för, som går liksom lite utanför ramen. Kan det vara okej även på det här stället? Det är okej. Ni är inte rädda för sånt? Nej. Jag hoppas ingen ska bli förskrämd. Vi hade ju ett möte här igår. Och ibland så kommer det så tydligt i mitt inre. Jag har aldrig hört några övernaturliga röster eller något sånt. Men ibland så kommer det som tydliga förnimmelser och liksom impulser att göra på ett visst sätt. Och det gjorde det igår. Men jag var lite för slö liksom. Jag var inte liksom med på en gång där. Så det är liksom den där... Det där som jag hade i mitt hjärta, det blev liksom inte möjligt sen. För jag hade tänkt att det kan vi ta sen på slutet. Ja. Och så blev det inte möjligt. Ibland får jag alltså en sån här känsla av att det är några som Gud speciellt bara vill välsigna. Och det kan ju inte vara något ont. Att vi på något sätt ska vara med och bara välsigna några. Och så fick jag en tydlig känsla igår. Och nu vet ju inte jag hur de personerna kan känna inför det här, och jag ska inte göra någon dramatik av det alls. Men nu råkar jag se att de personerna är tillbaka här, för de hade liksom lämnat logen här då när jag tänkte att vi skulle göra det. Och så såg jag att nu har de kommit hit ikväll igen. Så nu ska jag bara ställa en enkel fråga. Kan vi vara helt avspända och avslappnade? Det var ni, du har en fin keps på det där. Ja. Och så sitter du bredvid någon där. Och nu är bara min fråga, är det okej att vi välsignar er ikväll? Är det helt okej? Ja. De sitter där nere. Jag vill inte begära av er att ni ska komma fram och ställa upp er här, för det är inget viktigt för mig. Men de sitter där nere. Vill ni vara med och välsigna? Jag känner inte till deras verklighet liksom. Jag har aldrig träffat dem, jag har aldrig hälsat på dem. Nej. Men det har ju inte Gud liksom något problem med. Om man säger välsigna dem så kan man ju göra det utan att känna folk, va? Sen får Gud göra resten. Och han brukar vara så bra på det, att göra resten. Så nu, om det är någon som sitter där bredvid, ni får gärna sträcka era händer mot dem. De sitter precis vid trappen där. Men nu gör vi inte mer fokus på dem, utan vi välsignar dem. Jaha. Ja, det är något. Det är att jag rör något där ibland, eller? 1, 2, 3, 4. Det är något lurt i mellan varven. Jag ska försöka låta bli den där. Okej, vi är med och välsignar. Herre, vi tackar dig för att ha ditt fokus, din uppmärksamhet riktad in i den här logen ikväll. Också ikväll. Tack för det, Herre. Och tack för dessa våra vänner som du känner. Du känner liksom varje detalj som vi hörde läsas här i början. Du känner varje detalj. Ända ifrån första början så har du varit uppmärksam över dessa våra vänner. Och tack att du nu på ett alldeles speciellt sätt riktar din uppmärksamhet mot dem. Och framförallt aktiverar din kärlek in över deras liv. Jag vill tacka dig för det, Herre. Jag vill tacka dig för det. Och du vet ju, du känner ju vad de har för behov i sina liv. Som inte vi eller jag har en aning om. Men du känner till varenda detalj. Och jag tror att det finns en välsignelsekraft här. Som är aktiverad in över deras liv. Som kan svara upp emot all den längtan och alla de behov som de har. Och nu välsignar vi dem. Och tackar dig, Jesus, för vad du gör på ditt förunderliga sätt. Och vi ger dig äran för dig i förväg, Herre. Amen. Amen. Ja, jag är väldigt, väldigt tacksam till Gud att det blev möjligt att få en andra chans. Tycker ni det är skönt också att man kan få en andra chans? Ja. Man kan missa här och där, och så kommer Gud och säger, du får en möjlighet till. Det var väl verkligen vad Petrus och lärjungarna fick, minst sagt. De fick en andra chans, komma igen. Men jag kunde inte låta bli att tänka. Jag kan hända att jag har berättat, nej jag kan nog inte ha berättat det här, det tror jag inte. Men så, en del har hört det här som jag nu tänker berätta. Men det var en liknande situation nämligen. Orkar ni höra det? Ja, det är liksom bara uppmuntrande faktiskt. Jag sitter och kör min bil på väg ner till Skåne. Jag skulle ha möte i en kyrka där jag hade varit tidigare vid flera tillfällen. Men det var ganska länge sedan den senaste gången. Och det sitter jag och kör på E4 söder om Jönköping. Och då när jag sitter ensam så här och jag är på väg till en kyrka och jag ska ha ett möte, så brukar jag passa på att prata med Gud om det där. Be, som vi säger. Och du vet att man kan faktiskt be med öppna ögon, och det är ganska väsentligt när man kör bil. Ja. Så jag satt och bad där och tittade rakt fram liksom, och i backspegeln ibland. Och så bad jag. Jag bad med mitt svenska språk, och så ibland bad jag med mitt bönespråk som jag har fått, som det står om i Bibeln. Så jag blandade där och jag välsignade folket som jag föreställde mig skulle komma till den där kyrkan på kvällen. Det hoppades jag i alla fall att det skulle komma då. Och så sitter jag där. Jag vet inte om jag hade bett 10 minuter eller 15 minuter. Jag minns inte säkert. Och det var oväsentligt i sig. Men så när jag sitter där och ber, så ser jag liksom, eller tänker mig kyrkan, för jag visste hur den såg ut, va? Det var två partier. Mittgång där. Så föreställer jag mig att det sitter folk där i lokalen. Och så plötsligt, utan någon liksom annan än bara en impuls, så föreställer jag mig att det sitter någon på vänster sida framifrån sett med något rött på sig. Och bredvid den personen sitter det ytterligare en. Bara när jag sitter och ber då för kvällen och välsignar folket. Och så kommer det den här, ska vi säga, impulsen eller tanken. De ska du välsigna ikväll. Har ni hört på maken? Någon med något rött på sig på vänster sida. Och då, jag bara gjorde inte mycket av det då. Men jag satt ju och bad och jag tänkte, ja, sitter det någon där så okej, det är inga problem för mig. Och så kommer jag ner då till kyrkan, plockar upp mina instrument och allting är färdigt och mötesledaren startar mötet. Och när det sen blir min tur så kommer jag ju upp där, och då kanske ni kan ana att jag var lite nyfiken. Ja. Så jag tittar ju direkt där ner. Ja. Nämen. Så tittar jag över hela. Det finns bara en enda person i hela kyrkan. Det var fullt på alla ställen och där. Men det fanns bara en som var rödklädd, och det var en som satt där på vänster sida. Och bredvid henne sitter en man. Ja, det var liksom ganska roligt, härligt. Och då berättade jag det här. För jag tänkte, ja men Gud, måste nog ha något med det här att göra. En sån där tillfällighet borde inte inträffa bara. Så jag säger, precis som jag berättade för er. Och så frågar jag, får vi välsigna er ikväll? Då tittar de lite liksom överraskande på varandra och lite blygt, och så säger, ja, det går väl bra, sa de. Det går väl bra. Och den gången så frågade jag faktiskt så här, tycker ni det är okej om ni kommer fram och vi alla får se er och så där? Ja, det går väl bra, säger de. Och så steg de fram här. Det var hur avspänt som helst. Lugnt och ingenting konstigt. Så står de här framme och så säger jag, nu kan vi väl välsigna dem. Jag har aldrig sett människorna. Visste inget om dem. Och sen går de och sätter sig och jag sjunger och jag predikar, och så kommer vi till slutet. Och mötesledaren säger, ja, nu ska vi sluta mötet, och det är servering, så vi går till serveringen nu. Då hör vi någon som långt där nere som säger, skulle jag kunna få säga en sak, säger han. Och då var det mannen som hade varit framme då. Han kommer fram och så säger han så här, ja, sa han, det var väldigt speciellt det här, sa han. Vi har aldrig varit någon gång i den här kyrkan. Vi har bott i det här samhället i 4 år, tror jag han sa. Men det var någon som sa att det skulle vara något här ikväll. Så vi gick hit. Och så det kändes ju väldigt speciellt. Första gången man kommer in i kyrkan som främling då, så blir man välsignad och får en speciell välsignelsestund. Det var fantastiskt, sa han. Men så blev han lite rörd, mannen, och så säger han: men det var fantastiskt ur ett annat skäl också. Det är nämligen så att jag är så sjuk. Jag har cancer. Hela mitt inre här, i nedre delen av kroppen, är fyllt av cancer. Och det har varit länge. Och läkarna säger att det finns ingenting vi kan göra för att rädda livet på dig. Nu har jag kallat ner till Lund igen, sa han. Och de ska göra nya sådana här genomgångar och undersökningar och ta prover och se om de kan hitta något som möjligtvis bromsar lite ytterligare. Så det var så skönt att få en extra välsignelse. Och det kändes ju jättehärligt, eller? Vad tycker ni? Då blir man ju inte ledsen. Det är klart det var härligt att få en välsignelse från himlen. Sen var jag kvar där fram till söndagen. Och de var med på flera samlingar där. Då kommer den här mannen när jag ska åka in och bara säga tack. Det var ett intressant och härligt besök. Du, förresten, sa han, skulle jag kunna få ditt telefonnummer? Det skulle vara så skönt att ha någon att ringa till som är neutral när jag har fått svar på mina prover igen. För det brukar vara en sån där jobbig dag, så. Ja, det är klart du får, säger jag. Så jag gav honom min mobiltelefon. Eller mitt nummer, alltså. Och så åkte jag hem. Och nu ska ni lyssna noga. Jag glömde av alltihop. Jag glömde bort den där mannen. Låter inte det förskräckligt? Ja, visst gör det. Jag glömde allt. Det var så mycket annat. Så jag liksom... Jag tror jag berättade om det för min fru, men sen tappade jag liksom det och sådär. Men det är väl underbart. Gud tappar inte bort folk. Vi är människor. Så går det alltså ett par veckor. Vi har haft årsmöte i vår församling. Jag kommer upp i lägenheten, vi har ätit mat, Ingmar och jag. Och så ringer min mobiltelefon. Och så svarar jag. Och då är det en man som säger sitt namn. Och jag fattar inte vem det kan vara. Vem är du, säger jag. Och så säger han var han kommer ifrån. Nej, men är det du, säger jag. Ja, men hur är det med dig? Jag har ju glömt honom. Hur är det med dig, säger jag. Ja, jag ville ringa till dig och berätta. I måndags ringde de från Lund. Då hade de jobbat med alla provtagningar. Och så sa de, på fredag vill vi att du kommer ner till Lund och vi ska gå igenom allt det här som vi nu har jobbat med. Då kommer det att vara färdigt. Då sa jag till dem, men snälla någon, kan jag inte slippa åka ner den där långa resan? Kan inte ringa till mig? Jag vet ju liksom allt det här. Och de gick med på det, sa han. Så i fredags ringde de. Och så började han storgråta, Karl. Och vet du vad de säger, sa? De säger att de hittar inte ett spår av cancer i min kropp längre, sa. Va? Säger jag och börjar börla. Nej, men är det sant? Ja, de har testat allt. Och de undrar, vad har du varit ute för? Vad är det som har hänt? De kan ju inte förklara. Han har haft det här i många, många år. I många år i alla fall. Otroligt, eller hur? Ofattbart i alla fall. Gud sa bara, du ska välsigna dem. Inte bara jag, utan alla var med och välsignade. Och jag hade ingen aning, ingen hade någon aning, mer än dem och Gud. Och något verkade ha satt i rörelse inne i den personens liv. Från det ögonblicket har jag fått en förstärkt glädje i att välsigna folk. För det kan aldrig bli sämre. Det kan bara bli bättre. Och oavsett om det händer något på en gång eller det dröjer ett tag, så är det bara positivt att välsigna folk. Så jag uppmuntrar er att göra det också. Välsigna människor. Tala välsignelse. Wow. Underbar nåd, underbar nåd. Så där får vi se vad som händer där. Bless you, bless you. Bendiciones, som de säger på spanska nere i Colombia. Bendiciones. Så nog är en förändring möjlig, ni. Det har ju varit rubriken för mina möteskvällar här tidigare, och jag håller fast vid det där. En förändring är möjlig. Och det gäller i allra högsta grad här ikväll. Och jag har haft som grundord för det här temat. Det är Jesusordet i Markus 10:27. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Och det är något så förunderligt med det som rör Guds rike. För det kan inte vi liksom greppa tag i och säga, det är så här liksom, fyrkantiga grejer. Utan Gud, han rör sig utanför alla ramar och ordningar ibland. Så man bara står där som stort frågetecken ibland. Ja, men hur kunde det där gå till? Men det är ju det som är det härliga, tycker jag. Det är det som gör Gud så stor. Att han är mycket, mycket högre. Ni känner säkert igen det här ordet i Jesaja 55. Där Gud säger, se, mina tankar är högre än era tankar. Och mina vägar är högre än era vägar. Så hög som himlen är över jorden. Nej, jo, så är det, va? Så mycket högre är mina tankar än era tankar. Och mina vägar än era vägar. Då är det en viss distans, om man säger så. Liksom. Gud tänker stort. Gud tänker ibland väldigt annorlunda mot oss. Men nog håller ni med mig om, det är bättre att låta Gud få välja modellerna. Det blir alltid bäst så. Liksom. När Gud väljer modellen och vi är följsamma mot dem, då finns det liksom ingen gräns på vad som kan hända, va? Gud kan vända upp och ner på begrepp, och Gud kan överraska människor på alla möjliga sätt, åt alla möjliga håll. Och de där himmelska överraskningarna, det är sånt som, ja, överraskningar, det gillar vi väl alla, eller? Positiva alla, alltså. Och Gud är expert på sånt. Gud är expert på överraskningar. Så var beredd, alltså. Det kan hända vad som helst här. Det kan hända precis vad som helst här. Under den här möteskvällen. Om inte jag står i vägen för mycket, så kan det hända väldigt mycket, alltså. Jag tycker det är så härligt med den där beskrivningen av Jesus. Ni minns när han är ute och går. Och så är det, hör han ett rop från ett antal män. Och det berättas att det var 10 spetälska som på avstånd ropade till Jesus. Jesus, Davids son, förbarma dig över oss. Ni minns det där, va? Spetälska, leprasjuka. Det var ju verkligt nödläge, jag ska inte gå in i den berättelsen. Men jag bara tar det här med detta underbart härliga. När beskrivningen fortsätter sen av hur förändringen skedde. Visst var den lite annorlunda? För det står att Jesus rörde inte vid en enda människa. Han rörde inte vid en enda människa. Ingen av de där 10 spetälska. De kom fram till honom och ropade och önskade få hans hjälp. Och det enda han egentligen säger då, det är, gå och visa er för prästerna. Det var ju vad man då skulle kunna säga, den tidens kontrollinstans för den här formen av sjukdom. För de skulle på något sätt ge ett godkännande. Om någon hade liksom blivit av med sin sjukdom, vilket var ju ytterst, ytterst sällsynt, då skulle de få ett dokument på det, så att de fick komma hem till sina familjer igen. Annars fick de ju inte vara med familjen. Så det enda Jesus säger var, gå och visa er för prästerna. Och de gör det. Han rör inte vid dem, han ber inte en bön för dem. Hallå? Varför gjorde han inte det då? Himlen valde en annan modell. Och så står det, så gick de, började traska iväg. Och så står det, och medan de var på väg dit blev de botade. Amen. Amen, det kan inte ske på det sättet. Och förresten, har du funderat? Det har jag gjort. Jag har försökt att sätta mig in. Men hur visste de att de blev botade? Plötsligt då? Hallå? Det är dags att tänka lite konkret här. För när Gud gör mirakler, då kan han göra det rejält. Hur visste de att de alla var botade i ett enda ögonblick? Ja, vad sa du? Det hände. Det kände de nog, ja. Men om det räcker att bara känna något. Ja, hur såg de det? Om de inte hade några tummar och fingrar, vad kan de ha sett då plötsligt? Vad sa du? De växte ut, säger han. Ja, men det tror jag också. Öronen var borta. Det är ju så, den där sjukdomen, den är ju hemsk. Näsa och allt, det försvinner. Tror du inte att det skulle kunna vara möjligt att plötsligt när de går, nej men kolla på det. Nej, men du har ju ett öra nu, det hade du inte förut. Nu tycker en del att, ja, men det står inte så. Nej, men det står inte att det inte var så heller. Och om de alla såg att plötsligt blev de botade, då tror jag att Gud gjorde en sån där riktig överraskningsmodell. Wow! Underbart alltså. Vilka överraskningar som kan komma ifrån himlen. Där liksom bara händer plötsligt. Vad är det som gör att det händer? Det har jag grunnat på ganska mycket. När jag tänker på Jesus. Och i den här situationen tänker jag så här. Jo, jag har kommit en bit på vägen, tror jag. Jag ska pröva mot en del såna här predikanter och andra. Dennis och några sådana där. Djuplodare. Ni vet, det står så här att Gud är kärlek. Gud är kärlek. Det står inte att han bara har kärlek. Han är det. Det är hans väsen. Det är väl korrekt, Dennis? Det fick vi lära oss så. Ja. Det är Guds väsen. Gud är kärleken. Så står det om Jesus så här. Att Jesus var, vadå? Guds väsens avbild. Har ni läst det ordet? Håller jag med på ordets grund? Guds väsens avbild. Då har jag valt att formulera det så här. Då skulle man kunna säga att Jesus var Guds kärlek när han kom till jorden och aktivt började verka. Då var han Guds kärlek i personifierad form. Kan det stämma också? Så när Jesus gick omkring, så det de mötte, upplevde tydligt och såg, det var Guds kärlek i aktion. Han älskade människor. Han aktiverade Guds kärlek in i människors liv. Och så skedde obegripliga mirakler på både det fysiska och psykiska och alla andra plan. Och människor blev förvandlade. En förändring blev plötsligt möjlig. Så därför tänker jag mig det så här konkret vid den där händelsen som jag nu har refererat till med de 10 spetälska. Vad var det som gjorde att de plötsligt blev botade så där utan att han ens bad för dem eller tog i dem? Jesus var Guds kärlek i personifierad form. Nu var Guds kärlek i rörelse. Hallå? Nu kom Guds kärlek i rörelse. Och där det fanns mottaglighet för Guds kärlek, där kunde det ske ett under. Wow! Tror du att Guds kärlek är i rörelse här i Logen? Jag är helt övertygad. Jag påstår till och med att Guds kärlek är i rörelse i samma styrka som vid det där tillfället. Så ditt liv kan bli förvandlat. Inte för att det är någon speciell predikant här eller att det är något annat märkligt som händer. Utan därför att Jesus är här. Och när han får sätta sina avtryck så kommer en del av oss att märka efter. Ja, men det blev väldigt annorlunda efter den där kvällen. Vad var det? Det var Jesus. Det var Guds kärlek som var aktiverad, som är aktiverad. Och då kommer det sådana här härliga överraskningar. Och jag gillar överraskningar. De kan komma på många olika sätt. Jag tycker om att berätta sånt som jag har varit med om, som jag har sett med egna ögon. Det gillar jag bäst. Inte bara berätta vad jag har hört av andra, utan jag har liksom fått se verkligheten. Det kommer ett brev. Och jag öppnar brevet. Och så läser jag. Hej, står det. Jag heter Roland. Jag är från Edsbyn. Jag hoppas att jag har kommit rätt. Jag har försökt att leta efter en som heter Lasse Andersson som hör ihop med en grupp som heter Syskonen Andersson. Och nu hoppas jag att jag har kommit rätt. Jag har aldrig varit någon kyrksam person, skriver han. Aldrig varit någon liksom aktiv kristen i något sammanhang. Men jag satt här hemma för någon månad sedan och bläddrade på med min tv-dosa. Ni vet den här grejen. Och bläddrade, och jag letade inte efter något särskilt. Men plötsligt så kom det fram då i ett program några som står och sjunger kristna sånger. Och det var något som berörde mig plötsligt, så jag stannade där, sa han. Och tittade på den del som var kvar av programmet. Och inte nog med det att jag tittade. Jag har en inspelningsbar DVD. Så jag spelade in det som var kvar på programmet. Och nu ska det läggas till också. Han skrev att han var 83 eller 84 år gammal någonting. Och då tänkte jag, inspelningsbar DVD, vad är det för någonting? Det hänger inte jag med på liksom. Ja. Och så skrev han. Och jag har tittat på den där varenda dag sedan dess, sa han. Och jag har frågat vänner och grannar. Vet ni vem det är som sjunger? Och alla sa, jag har ingen aning. Men nu var det någon häromdagen som sa, det skulle kunna vara de där syskonen Andersson ifrån Ödeshög. Och nu har jag letat och frågat, kan man få tag i dem? För jag har tittat på den här nu, sa han, i en månad. Jag har visat grannar och vänner. Och jo, just det. Han skrev också i början där. Jag har aldrig bett en medveten bön i hela mitt liv. Så skrev han i början också. Tänk dig, 85 år. Jag har aldrig bett en egen medveten bön i hela mitt liv. Men nu när han hade berättat lite och han hade tittat på det, så säger han, men nu har jag bett min första bön, skrev han. Och jag har till och med fått bönesvar. Och jag har börjat gå till högmässan. Och jag har berättat för dem, mina vänner då, om det här som är då. Och nu undrar jag liksom om jag har kommit rätt. Och så undrar jag om det finns några CD-skivor med de här sångerna. Han hade ju sett på TV. För i så fall skulle jag vilja beställa två stycken, skrev han. En vill jag ha vid nattusbordet och en vill jag ha i bilen. Hallå. Jag tyckte det här var ganska häftigt faktiskt. Jag kände ju inte honom, visste inte vem han var. Han lämnade sitt telefonnummer. Så jag tog kontakt med honom. Och sa naturligtvis ska jag bekräfta att han kommit rätt. Och naturligtvis ska jag skicka skivorna till dig. Och gjorde så. Så gick det något tag ytterligare. Det var så att Karl-Olof Hultby och jag och några till hade bokat in några dagar då vi skulle dra oss undan och vara tillsammans i gemenskap och bön. Och då hade vi bokat in det några datum. Men strax då efter det här då, så hör Karl-Olof av sig till mig och säger, du, tyvärr har det blivit en dubbelbokning på det där stället vi skulle vara. Så vi får flytta fram de där bönedagarna. Och då hade jag bokat in det i mitt schema, så tänkte jag, men vad ska jag göra nu då? Ja, men jag vill åka undan och vara undan liksom i stillhet och så i alla fall. Och i samma veva var det någon bekant, annan bekant, just från Edsbyn som kontaktade mig i något annat ärende. Och då råkade jag säga det här, jag skulle iväg på bönedagar, men nu vart det ändring här. Ja, men kan du inte komma hit till Edsbyn då, sa han. Jag kan fixa en stuga där du kan få vara, sa han. Så han lånade en stuga, eller fick tag i någon, som jag skulle kunna få vara på. Och då sa jag till min fru så här. Jag tror jag ska försöka se om jag kan träffa den där Roland ifrån Edsbyn. Jag hade ju bara haft lite kontakt med honom. Så jag tog med mig brevet och telefonnumret. Och så åkte jag iväg och kommer till Edsbyn. Jag har kommit till stugan och lite sådär. Och så slår jag signal till honom. Och så svarar han. Och då säger jag, det här var Lasse Andersson som du skrev till då, du vet, för ett tag sedan. Jaha, vad roligt att du ringer, sa han. Vad gör du för någonting? Ja, jag är ute och reser lite, sa jag. Och jag är faktiskt i närheten av Ed. Eller jag är i närheten, jag vet inte vad jag sa. Jag är i faggorna. Jaha, var är du då, sa han. Ja, jag är i Edsbyn. Ja, så är du här, sa han. Ja, och jag är väldigt kaffesugen, sa jag. Åh, säger han då. Och jag som har legat sjuk, jag har varit på sjukhus i 2 veckor, precis kommit hem. Så jag ligger i sängen, sa han. Men om du kommer, då hoppar jag upp ett tag, sa han. Så nu kommer jag, ringer på dörrklockan. Så träffas Roland och jag för första gången. Det var en speciell känsla. Kan ni förstå? För oss båda. Och nu sitter jag där hemma hos Roland. Och så berättar han om sitt liv. Han var äldste sonen i familjen. Så säger han plötsligt. Ja, du vet, min mamma, hon lever inte längre, men hon var aktiv i Salem här i Edsbyn. Jaha, så hon var kristen, tänkte jag. Då förstår jag. Det där vi pratade om igår, ni vet, med förböner. Tror du inte mamma hade bett för sin äldste son? Naturligtvis. Hela sitt liv. Ja, min syster, hon lever. Hon tillhör där också, sa han. Ja, men vad underbart, sa jag. Då tänkte jag, ja, men då har han ju folk omkring sig, va? Sådär. Och så hade vi läst Bibeln och vi hade bett tillsammans och haft en jättehärlig kaffestund där och trevligt på alla sätt. Så skulle jag gå, så sa jag, nu måste jag nog åka iväg. Ja, men det var ju fantastiskt roligt att du kom och hälsade på, sa han. Det ska jag berätta för Lasse, sa han. Då tänkte jag, nu måste det ha snurrat till i huvudet. Jag heter ju Lasse. För Lasse, sa jag. Ja, för brorsan, sa han. Han är äldste broder i pingstförsamlingen. Nej, men en till. Hallå? Tror du på förbön? Ibland dröjer det du. Jag har träffat syrran. Jag har träffat brorsan. Och det jag fick höra av dem, det var så berörande. Alltså, det såg ut som det aldrig skulle kunna hända någonting med brorsan. Tycker ni inte att Gud har lite underliga modeller? Han hade manat mig några år tidigare att göra den där inspelningen som han hade lyssnat på då, eller fått se på och sen lyssna. Det var den här skivan. Den fanns på DVD på den tiden också. Den är slut. Den manade Gud mig väldigt tydligt att göra. Jag säger det. Inte för att tjäna pengar på den, utan vi skulle göra den. Och sprida ut den. För Gud skulle använda den, sa han till mig. Men inte trodde jag att det skulle kunna bli så här konkret. Halleluja. Vilka överraskningar det kan bli. Vilka överraskningar ibland. Himmelska överraskningar när Guds kärlek samverkar med våra ibland lite tafatta försök. För visst känner vi oss tafatta ibland. Men tänk att Gud kan använda det här enkla som vi ibland försöker åstadkomma. Och så laddar det med sin kärlekskraft. Och så börjar det ske det mest häpnadsväckande ting som man bara står där förundrad. Jag ska ta en annan sån där händelse ytterligare. Som ligger på ett helt annat plan. Men det där med överraskning från himlen. När man bara sa, wow! Jag har ju bott i Näverkvarn i många år. I det här gamla missionshuset som byggdes 1915. Vi har haft under åren när vi flyttade dit i början. Då, så var det massor med barn och ungdomar i samhället. Tyvärr så har de försvunnit. Nu är det nästan bara äldre kvar. Men vi hade massor med barn och ungdomar som strömmade genom missionshuset. Och vad vi bad för dem. En del kom till en levande tro på Jesus. Men alldeles för få. Har ni känt det också någon gång? Man önskar att det skulle ske mycket mer, va? Och så har man bett och man fortsätter att be och så känns det, ja, men det händer så lite. Då är det väl härligt när himlen liksom blinkar bara. När Gud, ibland känns det som om Gud bara sitter där uppe och så blinkar han med egen ögat. Det var så det kändes. Jag var i Colombia och skulle flyga hem. Det här hände i slutet av förra året. Skulle jag flyga hem igen? Du minns på den där flygplatsen där de skulle öppna min väska den där gången. Ja, du kör. Ja, det får vi ta en annan gång. Polisen skulle genomsöka min väska. De trodde nog att jag var någon sån där narkotika. Ja. De ropade ut mitt namn. Det enda stället i hela världen jag har varit på där de har ropat ut mitt namn och skulle se på min väska. Jag måste berätta, för det var så annorlunda. Gunnela och Håkan, kassören, hade gått på toan och jag vaktade väskorna. Ja. Så plötsligt hör jag i luren, eller vad heter högtalarna, Andersson Lars, och så bla 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 på spanska, och jag begriper ingenting. Och det där upprepades gång på gång, och jag hörde Andersson Lars. Så kommer Gunnela tillbaka. Jag tänker, du måste lyssna, det verkar som de ropar på mig, sa jag. Och hon lyssnade, och så säger hon, men det kan inte gälla dig, det är inte du, sa hon. Nej, det är fel, det är en helt annan gate. Så det är inte du. Det är ju märkligt, sa jag. Här i Colombia, i Medellin, kan det verkligen finnas två Lars Andersson på samma ställe vid samma tidpunkt? Ja, men hon försäkrar mig, det kan inte vara du, för det stämmer inte med uppgifterna på vår biljett. Så jag var lugn. Så kommer vi och ska gå på flyget, du minns det. Då står det två uniformerade militärpoliser där. Och så frågar han, är det här Andersson Lars? Ja, säger jag. Ja, du ska följa med här. Ja, men jag kan ingen spanska, hon måste följa med mig. Hon får inte följa med, du ska vara med ensam bara, så. Och jag känner mig hur liten som helst. De drar iväg med mig ner i källaren och ut i något förråd, och där ligger en massa resväskor. Och så frågar de, kan du peka ut den där? Ja, det där är min väska, så. Och då hörde till saken att jag hade haft bråttom när jag packade väskan. Jag bara knörde ner alltihopa i en enda hög och satte mig på väskan och tryckte igen den. Öppna den, sa de. Plocka ur alla grejer. Och det får jag stå. Plocka ur allt. Och de gick igenom och jag hade fått presenter och grejer och allt vad det var. Och så, så skulle de testa allt, och de letade ju efter narkotika naturligtvis. Men det var ju ingenting där. Så det var ju skönt att komma tillbaka. Men tror du inte, det har inte du hört. Ett år senare händer samma grej en gång till på samma ställe. Jag trodde jag skulle coola av. Ja, men de har inte hittat någon narkotika hos mig någon enda gång. Nu sitter jag på Medellins flygplats, samma ställe. Och jag ska precis strax gå på flyget. Så sitter jag med min iPad. Och så plötsligt pinglar det till och jag får ett, vad heter det, messengermeddelande. Jag tänkte jag måste till. Då kommer det ett messengermeddelande från en kille i Näverkvarn. Som jag aldrig, alltså vi var vänner på Facebook. Han har vuxit upp där, han bor kvar där. Men vi har inte haft något kommunikativt utbyte med varandra någon enda gång. Men när jag sitter där så skriver han till mig. Hej Lasse, skriver han. Jag tänkte jag skulle hitta vad det var, hur han sa det. Det var så speciellt. Här. Hej, skriver han. Jag har en fråga, vill du välsigna mig? Hallå? Jag har en fråga, vill du välsigna mig? Jag vill bli fri från mina synder. Amen alltså. Och men vad är det här? Driver han med mig, killen? Jag har en fråga, vill du välsigna mig? Jag vill bli fri från mina synder. Fattar du vad han egentligen säger? Jag vill bli frälst. Han vet ju inte att jag är i Colombia. Jag sitter på en flygplats och ska hoppa på flyget. Men jag har kanske en kvart kvar. Och jag sätter igång och skriver ett svar. Ett litet bibelstudium där, vet du. Så han går sån här, vad säger man? Bibelskola på distans liksom. Ja. Vi har den varianten i väldigt hög grad. Men alltså, att få sitta där. Du vet, jag har känt där ibland. Men Gud, varför händer det så lite? Och så ibland har jag nästan fått lite samvetskval. Jag är ute och reser och far och flyger så mycket på alla möjliga ställen. Då tyckte jag Gud blinkade. Ett sånt där härlig blinkning. Lasse, tror du inte jag har koll på läget? Va? Och nu finns ju alla de här kommunikationsmedlen. Man kan sitta på en flygplats i Colombia och vägleda en människa till frälsning som sitter i en lägenhet hemma i Näverkvarn. Som har gått i missionshuset och hört om Jesus när han var liten. Och säger jag längtar hem, eller säger jag vill komma till himlen till mamma och pappa, säger han. Wow! Himmelska överraskningar. En förändring är möjlig. En förändring är möjlig. Vi ska inte hålla på så länge till här ikväll. Men jag vill bara understryka det här. Att Jesus är här. Jesus har varit här. Och Jesus är i allra högsta grad aktiv. Hans kärlek är aktiverad. Och det finns ingen gräns på vad han både kan och vill göra. Och vad som har hänt här, det kommer vi säkert att få veta om inte... Om inte minst i himlen, va? Då kanske vi får berätta lite mera. Tänk, då hände det och då hände det. Det är alltid härligt när man är ute så här som jag förmånen att vara. Som jag träffade någon nere i, var det nu var någonstans, det spelar ju mindre roll. Men jag var någonstans nu på något möte, jag tror det var nere i Alingsåstrakten. Då kommer det en människa där och säger, du, jag måste bara få säga tack. Du var på ett möte för ett år sedan, vad det var. Och jag var där och jag var framme för förbön och du var med i böneteamet. Och jag bara vill berätta att Gud förvandlade mitt liv fullständigt den gången. Fullständigt, fullständigt förvandlades mitt liv. Va? Ja, men jag hade inte koll på det. Men jag behöver inte ha koll på det. Jag behöver inte ha koll på vad Jesus gör heller här. Men jag vet att han har gjort och han fortsätter att göra. Ska vi tacka honom för det? Halleluja. Tack Jesus för att din famn är vidöppen. Tack att du inte liksom stänger till för någon enda av oss. Och Herre, du vet olika behov som är lite mer av akut slag. Vi tror att du har en särskild uppmärksamhet mot människor där som befinner sig i de här tuffa lägena i sina egna liv och i familjeliv, vad det nu kan röra sig om. Tack Jesus för att vi får välsigna och be att din kärlek ska få landa i full styrka där, att det inte finns några liksom bromsklossar, någonting som håller tillbaka, utan det blir ett vidöppet hjärta. Din kärleksförklaring, den är så tydlig Jesus. Du älskar med en villkorslös kärlek. Oavsett vad som ligger i vårt bagage, Herre, så har du en kärlek som är villkorslös och som är så kraftfull, som är så förvandlande, så att det inte finns någonting som i längden kan sätta stopp för dess verkan. Halleluja! Herre, skölj igenom varenda en av oss på ett förnyat sätt med din härliga, rengörande, befriande kärlekskraft. Jesus, låt oss få alla en sån där förnyad beröring som gör att hjärtat börjar brinna som aldrig förr. Att hjärtat börjar brinna som aldrig förr. För att fler ska få smaka vad du har, Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja.